Hej och Guds frid. Vad roligt att se er igen. Jag kände en väldig hemkänsla när jag satt här nu i gudstjänsten. Det har ju varit en märklig resa för mig. Jag har ju varit pingstpastor hela mitt liv. Och så har jag varit anställd i baptistkyrkan, ekumeniakyrkan. Och periodvis även i svenska kyrkan. Och när man möter rätt människor så är det ingen stor skillnad på fromhet och tro. Däremot strukturer och kulturer är väldigt olika. Och er kultur känns närmare det jag är uppvuxen med. Det här känns bra. Gott att möta er och vara ibland er. Börja bli hemtam även i ekumeniakyrkan. Efter så många år som pingstpastor att helt plötsligt vara vice föreståndare i Sveriges tredje största ekumeniakyrka. Det såg jag inte komma, som Stefan Löfven sa. Och det var inget jag stått efter. Och det är mest på pappret. Och jag känner att jag har mitt hjärta och min tjänst på sjukhuset. Men jag vill jobba heltid, och när inte det går så är det gott att få göra nytta någonstans. Jag hoppas att jag kan göra det. När det gäller vårt samarbete så tror jag så här med facit i hand att det blir bäst för alla som det blev. Ni slipper att dras med en del som kunde blivit jobbigt. Jag tror det. Sen beklagar jag, för jag hade mycket fint på gång. Det kändes gott att jobba tillsammans. Men jag tror ni kan känna er friare och jobba med det ni vill. Utan att behöva kompromissa någonting. Och det tror jag är värdefullt. Hör ni ordentligt vad jag säger? Det låter så på skratten i alla fall. Nu kan jag se om jag hittar vad jag ska säga. Håll ut! Det kommer att bli bättre. Det var de sista orden jag hörde innan jag stängde av tvn. I alla fall nästan. I fredags kväll. Det var en gala kring ungdomars psykiska ohälsa och undvikande av fler självmord. En gala med väldigt mycket artister, en del hörvärda, en del som inte riktigt föll mig i smaken, men det var inte därför vi råkade ha på den. Och så snappade jag upp en del goda ord, och det var en som sa det om alla människor som mår dåligt, särskilt i tonåren: håll ut, det kommer bli bättre. Och håll ut, det kommer bli bättre, det är också vad Jakob säger i sitt brev, i den texten vi ska läsa snart. När man möter människor i kris så finns det 4 hån man kan lära sig, kom ihåg. Det finns lite olika formuleringar på det, men många brukar tala om 4 olika H. Särskilt när det är en chock, en olycka eller någonting. Håll varm, häll upp, håll tyst och håll ut. Är det rätt sammanhang så kan man också hålla om. Men inte alltid det passar. Det beror på vad man råkat ut för. I predikan här så har jag också 3 H. 3 punkter som man ska ha i en predikan. Och det börjar på H alltihop. Men först ska vi läsa texten, Jakobs brev 5, verserna 7-11. Bröder, var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden ska ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod, ni också, och visa fasthet. Till Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett hur Herren lät det sluta. Ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Ja, Herre, tack för ditt levande ord. Hjälp mig att jag inte står i vägen, utan att jag får stryka under. Och tack att du också tala till oss var och en i våra hjärtan. Amen. Herrens ankomst. Det är ju vad advent betyder. Vi har varit inne på det innan här. Och advent är ju egentligen en konstlad högtid på det sättet att man inleder kyrkåret och vi har det pampigt. Och så tar man texten som är en vecka innan påsk och pratar om det, om palmsöndagen. Det gjorde mig väldigt förvirrad långt upp i åren. Sen har man under den här lilla fastan som man kallar det, fyra söndagar som trappar upp mot julen. För att peka på Jesus som kommer. Fjärde advent är det om Maria, Jesu moder. Johannes är det en dag. Guds rike är nära, har vi här idag. Och Jesus kommer tillbaka. Så allting handlar ju om ankomst på olika sätt. Men vi behöver påminnas om Jesus kommer tillbaka. För det har varit olika i olika tider hur mycket man pratar om det. Och jag har en känsla av att vi inte så ofta lyfter fram Jesu återkomst. Jakob håller nu på att avsluta sitt brev. Det är ju väldigt innehållsrikt. Men nu gör han en slags sammanfattning. Och man kan tycka att han kastar sig mellan olika bitar. Hade jag läst ett stycke till så hade jag ju kunnat problematisera motsättningen mellan löften om helande och uthållighet när det inte blir helande och så vidare. Och kanske kommer in på det ändå. Men man får lyfta in varje bit i sitt sammanhang och ta till sig det. Det är inte motsägelsefullt om man väl benar ut det. Men flera gånger så kommer han då tillbaka till att Jesus ska komma tillbaka. Och i en tid där man var förföljda så var det naturligt att peka på att en dag så kommer det här trycket att släppa. Så håll ut. Det kommer att bli bättre. Men det här med Jesu återkomst, det har ibland blivit misshandlat i våra förkunnelser. Om han har skapat mer rädsla än uppmuntran genom sådana predikningar. Predikningar som de har skrämt och gjort att människor har legat sömnlösa på natten. Jag vet till och med en god predikant, han är hemma hos Herren nu. Men så sent som för några år sedan, han har kämpat för Gud i hela sitt liv och tjänat Gud på ett välsignat sätt. Men när han hade varit och handlat för sig och skulle återförenas med sin fru och en annan kvinna och inte hitta dem, så undrar han om Jesus hade kommit tillbaka. Så djupt kan den här skräcken sitta. Om Jesus kommer tillbaka och jag inte får vara med. Men i de flesta tider och sammanhang så har Uppenbarelseboken och andra texter om Jesu återkomst handlat om tröst och uppmuntran. Så sent som på andra världskriget, när bomberna föll över London och Berlin, så läste man Uppenbarelseboken om hur ondskans makt ska ge vika. En förändring ska komma när Jesus kommer tillbaka. Jesu återkomst blir en befrielse, en upprättelse, en återställelse av allt det som synden har sargat. Så kom ihåg att det är en glädjens dag, även om det är allvarligt ur andra aspekter. Håll ut, det kommer att bli bättre. I vår moderna tid, i vårt samhälle, så blir det ofta så att vi söker en quick fix. Även på de problem som inte går att lösa snabbt. Sånt som måste få läka. Sånt som måste bearbetas länge. Många av dem jag möter i mitt arbete på sjukhuset har en utmanande väg tillbaka till ett normalt liv som fungerar som det gjorde innan. Och för en del är det kanske rent av redan kört. Träffade en man som bara igår som bara väntar på döden. Och det handlar om att göra något vettigt av de dagar som är kvar. Men det är då glädjande de gånger det inte blir så. Förra påsken så satt jag, inte påsken som var nu utan påsken innan, så satt jag med en kvinna som har fått ett svårt besked. Hon kom in på sjukhuset och fått en mycket allvarlig diagnos. Och hon jobbar själv på sjukhuset. De visste precis vad det handlade om. Och det var ren dödsångest jag mötte. Men på något sätt fick jag hennes förtroende. Så vi har fortsatt haft kontakt och möts. Det visade sig att de kunde behandla hennes sjukdom på ett sådant sätt att idag har hon gått tillbaka till arbetet. Hon kommer aldrig bli frisk. Den här sjukdomen kommer säkert att ta hennes liv någon gång. Men hon är lite grann på jobbet då och då. Och lever ett bra liv. Allt det som hon trodde hon skulle mista av livet tillsammans med barnbarn och annat. Det blev inte så. Inte just nu. Jag vet inte vilken film de säger eller vilken berättelse, men en gång ska vi alla dö, men alla andra dag ska vi leva. Ofta blir det också så att jag kan ju berätta, även min fru har ju också en sjukdom som gör att hon blir aldrig frisk, men hon kämpar på och har väldigt livslust. Och vi har det väldigt bra tillsammans. Men känslan av att leva på övertid, den gör någonting med oss. Den gör någonting med livskänslan. Att ta vara på det liv vi har fått. Jag vet inte hur många av er som vet att jag höll på att drunkna förra sommaren. När jag försökte dyka. Nu har jag slutat med det och börjat med fågelskådning igen. Jag lovar att mina barn och min fru att jag ska inte göra något som är farligt. I alla fall om det inte är nödvändigt. Så jag lever också på övertid. Det kunde varit slut. Och den här känslan av att det är nu vi lever, den höjer livskänslan. Den gör att man gläder sig ännu mer åt varje dag man får. Om Herren dröjer och vi får leva så kommer vi att samla hela familjen och lite bonusar till helgen. I jul kommer de hem några dagar. Det ser jag fram emot som ett barn på julafton. Behövs inga paket. Vad roligt att samla allihop. Det är roligt när det går bra för dem och det är roligt att möta dem. Så när jag skulle formulera en rubrik för ett besök jag ska göra i Ryttargårdskyrkan framåt våren, då satt ju rubriken Mer levande i skuggan av döden. Man känner livets puls ännu mer. Och då tänker jag kanske ännu mer på dem jag möter dagligen som inte har det lätt. Och vem skulle inte då känna tacksamhet när man ser hur bra vi har det. Men man vet också att det är skört. Och det gör väldigt mycket med ens liv. Det lovar jag. Nu har vi så bra förspänt så imorgon är det dags för det månatliga mötet med min handledare som kommer. Och en kvinna som har jobbat 37 år som sjukhuspastor. Som vet allt det där. Hon ställer de rätta frågorna. Det är en bra förebyggande vård. Även om jag både tror på Gud och att han kan hela och ibland ber om det även med patienter, så är det ofta så att Jag ser att Gud är där och hjälper till och bär genom svårigheterna. Min fru brukar säga att det är ett större mirakel än om Gud skulle gjort en quick fix så här. Att hålla ut och kämpa vidare och märka att Gud är med och hjälper med det. Det är starkt. Jakob lyfter fram Job som exempel och som ett föredöme. Han drabbades väldigt orättvist av oerhörda lidanden och blev anklagad av sina tidigare vänner. De har ju varit ett underbart stöd så länge de satt där tysta. Och då har vi de här fyra håna. Håll varm, håll eld upp, håll tyst, håll ut. De satt i säck och aska i flera dagar. Måste ha varit ett väldigt stöd för Job. Men så fort de öppnar munnen så blir det fel. Det är viktigt att du lyssnar och är ett stöd än att du kommer med några dumma förklaringar. Den upprättelse som Job fick ser nog inte alla människor på denna sina graven. För jag är övertygad att det allra mesta vi ser av luften i Bibeln, det är inte här och nu utan längre fram. När Guds rike upprättas igen på ett starkare sätt. Och där ingen synd får förstöra och riva ner. Men vi ska naturligtvis be om att det ska ske redan nu på många olika sätt. Många av Bibelns löften kommer få sin fullständiga uppfyllelse när Jesus kommer tillbaka. Jakob tar även fram profeterna som exempel. Och vi kan ju bara tänka på Jeremia. Han hade inte roligt. Det kanske är tråkigt att sitta och lyssna på mig som predikar. Men Jeremia, han hade tråkigt. På riktigt. Han var förföljd och jagad av kungar och makthavare. Mycket för det han sa. För han drog sig inte för att säga sanningen. Men tror ni han var fel någon gång? Nej, han var helt rätt i Guds vilja. Han var precis där Gud ville ha honom. På något sätt så måste ju Gud ha kompenserat det där och välsignat honom. Men utifrån var det inte någonting som tydde på att det var roligt att vara Jeremia. Men han lät inte missmodet förstöra allt. Men det är lätt för dig och mig att falla i missmod. När vi inte ser resultatet av all möda. Allt arbete och slit i kyrkan. Och så ser vi inte att församlingarna växer. Det gör någonting med oss. Och man börjar undra vems fel det är. Är det pastorns fel eller det? Medlemmarnas fel. Och så blir det lätt att det blir lite gnäll och gny. Därför är den tredje punkten, håll samman. Klaga inte på varandra, säger Jakob. Ha fördragsamhet, tålamod och uthållighet. När vi är pressade, det kan vara på jobbet, det kan vara i församlingen och hemma, så det är så lätt att det blir konflikter och att man hamnar i bitterhet. Och det händer väldigt ofta när man försöker vara en människa som hjälper andra människor. För den tyngden du bär på med andras bekymmer, den kan till slut göra slut på din inre energi. Du kan bli empatitrött. Och så börjar det gnaga sig in i själen. Och det är ofta därför som kyrkan är en av världens sämsta arbetsplatser. Facken säger att det finns ingen värre än de kyrkliga arbetsplatserna. När det blir som allra värst. Sen kan det vara härligt också. Det beror på man handskas med sakerna. Men vi måste se upp så vi inte förbittras. Och eftersom vi inte alltid är transparenta med vad vi tänker och känner, så kan det vara så att vi sopar under mattan. Vi har ju snällhetskultur i våra kyrkor. Och vi säger inte alltid det vi tänker. Och då blir det som en tryckkokare. Till slut så går det inte att hålla tillbaka. Det är så uppladdat. Och då blir det en så stor konflikt av det som skulle kunna vara en liten sak om vi bara pratade om det i god tid. Så vi bråkade lite mer i kyrkan på ett lågenergifält, så skulle man undvika mycket av de trasigheter som finns i många församlingar. Annars blir det som miljögifterna, som en del löser genom att gräva ner gifterna i tunnor i marken. En dag så läcker de ut och förgiftar hela området. Man löser inte problem med tystnadskultur utan att prata och krama om varandra. Jakob talar om sådd och skörd. En bonde vet att det finns inga quick fix, utan det är att vattna och göda och be om regn, be om solsken så att skörden kommer. Men även där är det så att när skörden uteblir så börjar man hacka på varandra. Jag såg en dokumentär om Egypten, hur man gjorde uppror. Och det var när det var ett år av hungersnöd. Då vände man sig mot den man tidigare hade tillbett. Men vi måste vara uthålliga. Håll ut och håll samman. Håll ut, för det kommer att bli bättre. Herren kommer. Håll ut och håll samman. Det är vad Jakob vill säga till oss. Och jag vill avsluta med att läsa en parallelltext. Det är ganska festligt egentligen. Det finns flera bibelställen som är samma siffror fast i olika bibelböcker. Johannes 3 och 16 finns det sådana paralleller till. Och i det här fallet läste vi kapitel 4, verserna 7-11 i Jakobs brev. Men tar vi nästa brev, Petrus första brev, så är det ett snarligt sammanhang, och det vill jag läsa till avslutning. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet. Ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt genom detta. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Håll ut. Det kommer bli bättre.